Jag heter alltså Thomas Nygren och arbetar som rektor på Johannelund i Uppsala. Och det har jag gjort i 6 år snart och jag håller precis på att avgå. Så att det kommer en ny rektor till hösten och den person som intervjugruppen har funnit var lämplig har tackat ja. Men jag får inte säga namnet för han har inte berättat för sin arbetsgivare än att han tänker byta upp sig till Johannelund. Men det är på gång ett skifte där. Och när jag började som rektor på Johannelund så låg det 3-4 år. Och sen när jag hade trott att det hade gått 4 år och tänkte nu börjar det vara dags att avrunda det här för att gå tillbaka till lärarjobbet som jag egentligen älskar ännu mer. Då hade det gått 1 år mer än jag hade trott. Det hade gått 5 år. Så jag hade dålig koll på tiden där. Men nu håller jag på att lämna över stafettpinnen. Och det är en stor förmån att få arbeta på Johannelund och få sitta i skolledningen där. Vi har just fått siffrorna på hur många som har sökt årskurs 1 till hösten på Johannelund. Det är 77 stycken. Så 77 stycken vill börja läsa teologi vid Johannelund till hösten. Och det är nytt världsrekord för Johannelund. Så det är väl någonting att be för. Att vi kommer inte att kunna ta alla de 77 utan vi får göra en liten gallring och låt oss be att det blir rätt gallring vi gör. Jag ska tala lite grann om EFS rötter. Och då tänkte jag att jag gör det så att jag talar om Rosenius och den rosenianska väckelsen. Och så ska vi fundera lite grann på vad vi kan bära med oss ifrån de här rötterna idag. Så att jag tänker egentligen lägga upp det här ungefär som en lektion på Johannelund. Så välkomna till Johannelund. Här är det mer än 77 stycken. Och i mitten någonstans så ska ni ska få ha lite bikuper vid ett par tillfällen tänkte jag prata med de som sitter närmast er. Så det inte bara blir min röst som hörs här. Ska vi se. Ja, där ser ni en bild av Rosenius. Och det är helt riktigt sagts om Rosenius att han både var ett barn av väckelsen och ett redskap i den. Så väckelsen började inte med Rosenius utan det var en väckelse som hade bubblat på egentligen sedan 1800-talets början. Han föddes in i en väckelsefamilj den 3 februari 1816. Och det här kanske är skåpmat för en del av er men jag tänker mig jag repeterar. Det är ju så vi gör när vi lär oss. Och jag tänker mig att det är bra att ha lite grepp om rötterna för den rörelse som man är med i. Han föddes alltså 1816. Hans pappa, Anders Rosenius, han var en väckelsepräst eller en läsarpräst uppe i Härnösands stift. Så det var ju detta stift, men det var ju hela norra Sverige som var Härnösands stift. Så då var Härnösands stift riktigt stort. Och det hela hade börjat med en väckelse 1802. En väckelse i Pitetrakten. Då var det ett gäng ungdomar som hade samlats till fest. Så att ungdomar samlas till fest, det är inget nytt. Det gjorde man redan på 1800-talet. Men den här festen blev störd. Förstörd kanske en del skulle säga. Därför att det var en av deltagarna som drabbades av samvetsnöd. Över deras sätt att leva. Och han klev fram där på festen och höll ett tal om det här. Han tog ordet och höjde sin röst och höll ett brandtal över hur fel de levde. Och det här grep tag i en del av de här ungdomarna i alla fall. Så de började samlas för att ivrigt studera de predikosamlingar som man brukade läsa vid byabönerna. Ja, och ni kanske kommer ihåg från historien att i Sverige hade vi någonting som hette konventikelplakatet. Det var en förordning från 1700-talet, 1726 närmare bestämt, som förbjöd konventiklar, alltså förbjöd bönemöten i hemmen. Man fick inte samlas och dela ordet. Man fick inte samlas och diskutera andliga frågor i någon sån här lite mer organiserad form. Och det var för att man ville skydda den här andliga enheten i Sverige. Man var lite orolig att den här pietistiska väckelsen som hade börjat komma där i början på 1700-talet, att den skulle bryta upp samhället och skapa sämre kontroll och oroligheter. Så det var egentligen ett förbud mot samlingar i hemmen. Alla det vi kan idag läsa om i en del länder i gamla öststaterna, som det har funnits i alla fall förr i tiden. En del diktaturer där man förbjuder samlingar i hemmen och man får samlas i hemlighet. Alltså vi hade det så faktiskt på 1800-talet i Sverige. Men det fanns undantag. Uppe i Norrland där det var lite glesare mellan kyrkorna. Om man hade mer än 2 mil till kyrkan, då fanns ett undantag från det här förbudet mot bönmöten i hemmen. Därför att då kunde man samlas till byaböner på söndag. Och då fick man läsa ur någon postilla när det var dags för predikan. Alltså en predikosamling. Och det var sådana postillor som de här ungdomarna började studera då. Och de här postillorna som man läste, de var pietistiskt färgade. Så vi ska se här om jag lyckas. Ska jag rikta den åt? Ska jag prova nu? Kanske jag riktar den åt fel håll eller? Jag pratar på, okej. Okay. Ja, det är kanske bättre än ni sköter det där uppifrån. Fjärrkontrollen var ingen kontroll alls för mig. Nu provar vi, okej. Okay. Titta. Ja, hans hem präglades utav 3 saker och det var den här 1800-talsväckelsen från början av 1800-talet som färgade in det hela för Rosenius pappa. Så de kom alltså att först läsa sådana här pietistiska postillor och diskutera dem. Och fler ungdomar anslöt till de här samlingarna och det växte och blev fler och fler. Men man kom inte till någon slags andlig vila. Man kom inte hem riktigt, fast man studerade hårt. Och 1805, då kom man över på stillor av Luther. Och när man började läsa dem, då tyckte man att man för första gången fick höra evangelium klart. Att det handlade inte om att vi skulle göra bättring enbart. Det handlade om att Kristus har gjort något för oss. Kristus har dött och uppstått och skänkt oss ett nytt liv, en ny rättfärdighet. Så man upptäckte nåden. Så evangeliets ljus bröt fram för det här ungdomsgänget. Och då kom man att beskriva det som att nu hade man gått från mörker till ljus, från lag till evangelium. Och det här Luther-läseriet, det förmedlade eller kopplades också till att man sjöng sånger från en sångbok som heter Sions sånger, som var en herrnhutisk sångbok. Och herrnhutismen, vi ska komma tillbaka till det lite grann mer sen, men herrnhutismen sa egentligen kom som du är. Du behöver inte putsa upp dig innan du kan möta Jesus, utan kom som du är. Det var herrnhutismens grundanslag. Så det här ungdomsgänget som Anders Rosenius tillhörde, de hade en process från där de blev väckta utav lagen, skulle man kunna säga, och började kämpa med att bli bättre, upptäckte evangelium och sjöng in budskapet om att man kan komma som man är. Och som det ofta händer när anden verkar, så väcktes det kallelse. Så flera av de här ungdomarna blev präster. Och Anders Rosenius, han var en av dem. Så när Carl Olof Rosenius föds 1816, så är det således in i en prästfamilj där pappan själv har upplevt ett evangeliskt uppvaknande. En process från en pietistisk bättringskamp till ett herrnhutiskt kom som du är, men med Luthers framställning av evangelium som det mest avgörande. Och vad gjorde Härnösand stift med de här väckelseprästerna? Jo, för att när de blev präster på stället, då blev det ju rörelse bland folket. Folk började samlas och det blev besvärligt lite grann. För att det följde inte alltid ordningen. Så då, för att minimera skadan som väckelseprästerna åstadkom, så blev de skickade runt. De omplacerades ofta för att minimera skadan. Jättesmart strategi. För väckelsens skull. Så det gjorde att väckelsen spreds. Ja. Och Rosenius egen teologiska historia, det kan man säga, det är en repris av hans pappas historia. Och Carl Olof, det sägs om honom att han växte upp som ett verbalt begåvat barn. Han pratade tidigt. Och han var ett känsligt barn. Och det berättas att han vid lite drygt 2 års ålder lär ha haft ett bråk med sin äldre bror Anton. Och det här bråket berodde på att Anton inte ville tro på en sak som Carl Olof hade sagt. Och det är klart, 2-åringar kan ju ibland prata lite gallimatias. Alla som har hört en 2-åring kan ju förstå Anton. Men Carl Olof var upprörd över det här. Han tyckte att hans bror skulle tro på honom. Så till sist hade Carl Olof sagt till sin bror: den som inte tror skall vara dömd. Det är ett bibelcitat från Johannes 3 och 18. Tänk att höra det från en kille som är lite drygt 2 år. Den som inte tror skall vara dömd. Och i det här fallet var det då tillämpning att man måste tro på Carl Olof. Förstås, det var väl inte helt biblisk utläggning. Men Carl Olof brukade senare under livet och säga att det var hans första predikan. Det var hans första predikan. När han var ungefär 15 så läste han Erik Pontoppidans trosspegel. Och då upplevde Carl Olof en slags troskris. Och den är ganska pietistisk skrift, kan man säga. Han upplevde sig avslöjad. Och han insåg att han kunde inte leva på föräldrarnas tro. Och det här blev någonting av ett personligt vändpunkt för honom. Och egentligen är det här historien som jag tänker att vi alla behöver uppleva på något sätt. Ingen av oss kan leva på någon annans tro. Den måste bli vår egen. Varje generation behöver sin väckelse. I alla fall börjar Carl Olof Rosenius några år senare läsa Luther och gör samma typ av upptäckt som sin pappa där. Ja, men här finns ett evangelium som kan hjälpa mig i den här kampen. Och sen när han är 18 år, ja, då inträffar någonting som blir väldigt avgörande i hans liv. Han träffar sin andliga vägledare. Den som kom att bli hans andliga vägledare. Och det var den märkliga predikande pigan Maja-Lisa Söderlund. Ska se om jag lyckas få titta där. Där dök hon upp. Den här Maja-Lisa Söderlund, hon kom från en by utanför Skellefteå. Och hon hjälpte Carl Olof att se både nåden och evangeliet klarare. Och hon hade en herrnhutisk dimension i sin framtoning också. Man ska liksom etikettera henne. Så Maja-Lisa här, hon föddes 1794 och dog 1851. Hon samlade stora skaror när hon vandrade runt i Västerbottens kustland framförallt och predikade. Och det var vid de här byabönerna. Så hon vandrade runt och predikade vid byabönerna. Det berättas om henne att hon hade ett fotografiskt minne. Hon kunde alltså hela predikningar utantill från de här lutterpostillorna som man ofta använde. Hon predikade nog själv också en hel del. Hon hamnade i fängelse. Hon blev förbjuden att predika, men hon kunde inte låta bli det, för att det var en stark kallelse som hon upplevde. Det är en stark drivkraft att få dela evangeliet. Rosenius var alltså 18 när han hörde henne predika första gången. Och han skriver så här i sin dagbok efter han har hört henne: "Jag mår nu ovanligt väl, ty jag har i några dagar varit åhörare till den vittberömda Maja-Lisa." Och de blev goda vänner och brevväxlade flitigt. Maja-Lisa här, hon lärde Rosenius att fästa blicken på det väsentliga, på det som var viktigt. Och han sa, Rosenius, alltså under sina sista år, att ingen hade betytt mer för honom, för hans andliga utveckling, än Maja-Lisa. Och det är lite kul när man tittar i en del äldre kyrkohistoriska verk, för att då kan man finna såna här typer av citat. Maja-Lisa beskrivs då som att hon verkade i Rosenius anda. Ja, Maja-Lisa predikade före Rosenius föddes. Så det är nog motsatsen som är den riktiga beskrivningen. Rosenius predikade i Maja-Lisas anda. Och det är lite intressant det här med de här stora norrländska väckelserna, rosianismen och lestadianismen. Båda två föds genom att, eller påverkas väldigt mycket av att det finns en andlig kvinna som är andlig ledare som hjälper till att förlösa Rosenius i det här fallet och Lestadius i lestadianismens fall. Så bakom de här stora väckelserna finns andliga mödrar. Så Luther var viktig, pietismen var viktig, herrnhutismen, kom som du är, var viktig, och herrnhutismen betonade också Kristi korsgärning väldigt mycket. Och det här, det var alltså den mylla som fanns i Rosenius hem. Det var det som fanns hos Maja-Lisa. Och det var det som också då Rosenius kom att, de här impulserna, de kom han att smälta samman och utveckla vidare. Ännu mer kan man säga på sitt sätt. Karl Olof upplevde ett prästkall. Så han åkte till Uppsala för att avlägga studentexamen och börja läsa teologi. Och studentexamen, det var okej, men teologi, det gick inte bra. Han var krasslig och sjuk och mådde inte bra, och han hade dålig ekonomi. Och universitetsmiljön upplevdes som skrämmande. Och det knöt sig från honom, så trots att han hade, vad man sa, ett läshuvud, så blev det ingenting av hans teologiska studier, så han är en misslyckad teologistuderande kan man säga. Han klarade förresten inte ens sin examen, studentexamen, ordentligt. I alla fall så leder det här till att han behöver hitta något sätt att försörja sig. Då tar han anställning som informator, alltså privatlärare hos en familj på en gård söder om Stockholm. Och han kallas då för magister, och det var den titel han behöll livet igenom. Han kallade sig magister. Men där på Länna gård söder om Stockholm så drabbas han av tvivel. Han tycker att det är ensamt. Han har inte den här gruppen med andliga vänner kring sig. Han drabbas av svåra tvivel. Och det första han tvivlar på, det är om Gud överhuvudtaget finns. Så Rosenius är egentligen en väldigt modern människa på det sättet. Han tvivlar på om Gud finns. Det är ju den typ av tvivel som människor idag många gånger kan ha. Finns Gud överhuvudtaget? Luther och reformatorerna, när de tvivlade, hur var deras fråga? Jo, finns det en nådig Gud? Det är alltså tvivel som förutsätter att självklart Gud finns, som vi möter vid reformationen. Men här möter vi ett tvivel, finns Gud överhuvudtaget? Och det här tvivlet, det får sitt svar för Rosenius genom att han upplever ett gudstilltal genom naturen och skapelsen. Guds skönhet som visar sig genom hur han har skapat. Men han hade tvivel till. Och det var också ett modernt tvivel. Kan man lita på Guds ord? Kan man lita på Guds ord? Är det något att hålla sig till? Och det här andra tvivlet, det kom han inte till rätta med själv. Det var någonting som han brottades med. Och det höll på att dra ner honom alldeles. Och det drev honom till att ha kontakt med George Scott. Som fanns i Stockholm. Han var metodist. Han var präst, den här George Scott. Och han fick verka i Stockholm för att kunna serva engelsmän som bodde och jobbade i Stockholm. Så han hade tillstånd att predika på engelska. Och det var ju engelska kyrkan då, nuvarande Betlehemskyrkan, som han arbetade och verkade. Men den här George Scott, han började fuska lite grann. Han började predika på svenska. Och det blev lite grann sån här innegrej i Stockholm att gå och lyssna på den här killen från England som predikar på lite stapplande svenska och höra vad han har att säga. Och det blev en del rörelse kring den här George Scott, och det blev oroligheter kring honom. Och han blev omdiskuterad och ifrågasatt. Han diskuterades i pressen. Och det var just det här som fick Rosenius att tycka att det där är nog en kille som kan hjälpa mig. För hur var hans egen historia? Jo, nyläseriet här som hans pappa hade tillhört. Det var någonting som man såg på misstänksamhet från myndigheternas sida och ibland från allmänhetens sida också. Och de var ifrågasatta. Så för Rosenius var det här ett tecken på att här finns nog någon som har något att erbjuda mig. Någon som kan hjälpa mig, för att här är en ifrågasatt människa som samlar skaror kring Guds ord. Så här har vi George Scott, ett porträtt av honom. Och Rosenius har ett par samtal med denne George Scott. Och han får hjälp att sortera sina tankar. George Scott är metodist och han går metodiskt tillväga. Rosenius får i uppgift att lista för och emot och titta på den här listan och reflektera över den och ja, en del andra praktiska övningar som han fick råd att genomföra. Och han fick se att det som talade för att Guds ord var att lita på, det var starkare än det som talade emot. Så Rosenius fann att han kunde lita på Guds ord. Och det var Scott som hjälpte honom med det. Och Scott här, han såg att det fanns en potential i Rosenius. Och kallade honom till medhjälpare. Så 1840 så flyttar Rosenius från Länna gård in till Stockholm. Och han börjar få predika. Och han får ett positivt gensvar när han predikar. För den helige ande rör vid människor när ordet förkunnas. Och hans predikan karaktäriserades av hans åhörare som evangelisk och luthersk. Och de ville väldigt gärna höra honom. Och det berättas att man talade med varandra om att nåden blev så tydlig när Rosenius predikade. Det var bestående intrycket. Scott åker till USA. Och i USA så berättar Scott om det andliga läget i Sverige. Och han han kör en fundraising-resa helt enkelt. Och han lyckas få ett missionssällskap att anställa Rosenius som missionär i Sverige. Så Rosenius blir alltså anställd av ett amerikanskt missionssällskap för att verka för mission i Sverige. När Scott kommer tillbaka till Sverige så blir det väldigt mycket oroligheter efter ett tag runt Scott här. Därför att tidningarna, det var väl Aftonbladet egentligen som att den viktigaste tidningen här, hade fått tag på lite material kring vad Scott hade sagt om det andliga läget i Sverige när han var i USA. Och det kan vara så att Scott saltade lite grann och beskrev läget något mörkare än vad det var. Eller också så var det sant. Det är bara det att folk inte ville inse hur illa det var. I alla fall så upplevde sig många svenskar då stockholmare baktalade av Scott. Så det blev riktiga upplopp mot den George Scott. Så han tvingades lämna landet för att inte hans liv skulle... hans liv var egentligen hotat så starkt att han tvingades lämna landet. Så han flyr landet 1842. Och då finns Rosenius kvar. Och han får ta över allting det Scott står i. Och ensam så att säga driva det hela. Så det blev predikoverksamheten i Engelska kyrkan. Det blev redaktörskapet för den här nystartade tidningen Pietisten som Scott hade startat. Och att den kallades för Pietisten, det var därför att Scott var en liten så här retsam kille. Alla rådde honom, nej men kalla den inte Pietisten. Pietism är så omdiskuterat, så låt den heta något annat. Ja, det blev för Scott tecknet på att han skulle kalla tidningen för Pietisten. Så han var lite så här provokatör på något sätt antagligen. Rosenius, han tar över allt det här och står helt plötsligt mitt i en verksamhet som nu skjuter fart på ett helt fantastiskt sätt. Så det är väckelsen börjar sprida sig och nå breda folklager. Så Rosenius verkar som predikant. Och han gör många och långa predikoresor i Sverige. För den här väckelsen blir landsvid. Och framförallt från 1850-talet så reser Rosenius mycket. Förutom det regelbundna predikandet i Stockholm. Och som predikant så beskrivs det som textinriktad och lugn. Och det finns ett antal skildringar av honom som predikant. Och en av dem ger August Strindberg, vars mor gick i Betlehemskyrkan regelbundet. Och August Strindberg lyssnade på honom också några gånger. Och August Strindberg, han beskrev Rosenius som strålande av himmelsk frid när han predikade. Ja, så han var predikant. Ja, där ser vi honom i predikstolen i Betlehemskyrkan. Det syns knappt, men jag berättar vad det är. Han var författare också, Rosenius. Han hade ju ansvar att fylla vartenda nummer av den här tidningen Pietisten. Och det gjorde han då från 1842 fram till sin död 1868, så skrev han artikel efter artikel. Och det mesta av hans som publicerades där i Pietisten, det skrev han själv. Och han var väldigt noggrann som artikelförfattare. För när han skulle skriva en artikel, då höll han först ofta en predikan över ämnet. Provpredikade kan man säga. Och sen så lät han några vänner läsa hur han hade tänkt skriva och ge respons på det. Och så när det hade då det provpredikats och gått på remiss hos några vänner, ja, då gjorde han, la han sista handen vid och sen publicerade han den här artikeln då i Pietisten. Så det var ett gediget arbete bakom alla de flesta av artiklarna där. Och den här Pietisten, den blev ju en succé. En stor succé. I mitten av 1850-talet så var det i Sveriges i särklass största tidning. med 10 000 prenumeranter ungefär. Den största dagstidningen, det var Aftonbladet, den hade 5 000 prenumeranter. Så här har vi alltså en mediedominant som finns. Och det är tidningen Pietisten. Och man kan räkna med att om det var 10 000 prenumeranter så var det oändligt, höll jag på att säga, mycket fler läsare. För det var ofta så att man kanske prenumererade på Pietisten i byn gemensamt. Och så gick den runt från hem till hem och så lästes den. Och man läste högt ur den. Så Rosenius, han verkar som författare och skriver väldigt mycket. Han är också redaktör och översättare. Och de här artiklarna i Pietisten, det är de som då har samlats i olika typer av utgåvor och böcker. Och han finns översatt till minst 27 språk. Jag var i Finland för snart 1,5 år sedan och medverkade vid en konferens. Och då fick jag se 3 stycken nya översättningar av Rosenius skrifter till olika språk, baltiska språk. Så då blev det 27, jag tror att det var 24 tidigare. Så det här pågår fortfarande. Böckerna samlade upplaga över 3 miljoner. Så att han var Sveriges bästsäljande författare fram till pocketböckernas genombrott, kan man säga. Och de moderna deckarvågen. Han var själavårdare. Och mycket av själavården som han bedrev, det var ju förstås samtal. Och det var ofta kö till hans lägenhet. Människor som ville tala med honom i andliga frågor. Det gjorde att han fick lov att hyra ett rum på annat håll för att få lite lugn och ro och kunna skriva artiklar och förbereda predikningar. Och det berättas om honom att han ofta hade uppåt mot 10 brev om dagen som han besvarade. Brev i andliga frågor. Så mycket av själavården bedrevs via brev, skrivande. Och därför din tillgivne C.O. Rosenius. Det var ofta så han slutade breven. Han verkade också som poet. Och skrev ett antal texter som även tonsattes, flera av dem. Och några av de här tillhör ju våra mest älskade psalmer. Och man kan nog säga att ska man få en sammanfattning av Rosenius teologi, ja, då är det hans psalmer man ska kika på. Därför att det är de bästa sammanfattningarna man kan få av hans teologi. Så där är en av psalmerna. Ni ser inte vilken det är, men jag vet vilken det är, men det berättar jag inte. Så har ni något att fundera på? Han var också styrelseledamot. Han satt i alla möjliga styrelser. För vad händer när väckelsen kommer? Jo, människor blir aktiva. Och organiserar sig för att kunna betjäna i Guds rike. Så han satt i styrelsen för Ersta diakonianstalt. Föreningen för mission i Kina. Statsmissionen. Stockholms traktatsällskap. Och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens styrelse. Och det fanns fler styrelseuppdrag som han hade också. Och det här fyllde hans liv fram till hans död 1868. Då han 52 år gammal dog i sviterna efter ett slaganfall. Och han efterlämnade då sin hustru Agata. Och de hade fått 7 barn tillsammans. Men ska man säga någonting om hans liv, så kan man säga att han brottades livet igenom trots att han var så här väldigt produktiv med tungsinne och med en bräcklig hälsa. Och här, det är egentligen en illustration av att Gud använder spruckna lerkärl. Gud använder svaga människor som sina redskap. Och nu tänkte jag gå lite snabbt igenom några saker här som jag har hämtat från Torsten Nilsson, som han, en tidigare rektor på Annelund. Och han skrev då det här om Rosenius teologi, influenserna, i inledningen till de här samlade skrifterna där man hade gett ut då en del av Rosenius pietistenartiklar i en moderniserad språkdräkt. Och Rosenius, han var influerad av, säger då Torsten Nilsson, Luther och luthersk ortodoxi. Och därifrån så hämtar han en bredd i sin förkunnelse. Så Rosenius, han talar både om skapelsen och Gud skaparen. Han talar om den helige ande och andens verk. Men framförallt och alltid egentligen så uppehåller han sig vid Kristi verk. Så det är en koncentration ändå kring andra trosartikeln. Det som handlar om Jesus och vad Jesus har gjort. Men det finns en bredd samtidigt. Luther bistår också med tankereda och den dogmatiska strukturen. Så det finns en slags läromässig klarhet i Rosenius skrifter som ligger där under ytan. Och den är hämtad från katecheserna, från Luthers katecheser. Rättfärdiggörelse genom tro alena. Alltså kärnan i den kristna förkunnelsen, centrum, det delar Rosenius med Luther. Och Guds majestät, att Gud framställs som suverän, helig, det var också utgångspunkter för Luther som Rosenius lånar. Och man kan se det här om man läser Rosenius, att han citerar Luther sida upp och sida ner. Det är ju så mycket citat att man ibland skulle kalla det för plagiat. Han är också påverkad av hernutismen, som vi sa. Och där kom Zinzendorf, Ludwig von Zinzendorf, som var, kan man säga, förgrundsgestalten i hernutismen. Det var egentligen, kan man säga, en variant av pietismen, men som reagerade mot den här klassiska pietismen och lyfte fram värme och innerlighet, som togs uttryck i det här som vi sa, kom som du är. Betoningen på Kristi korsdöd, försoningen. Lammet som offras. Herrnhutarna, de var också väldigt trogna de kyrkor de verkade i. De bildade sällan egna kyrkosamfund, utan verkade som inomkyrkliga rörelser, herrnhutarna. Och herrnhutarna hade också ett ekumeniskt drag. Det viktigaste var inte formellt vilket samfund, vilken kyrka det handlade om, utan att man kände igen varandra som bröder och systrar i Kristus. Och det här påverkar Rosenius. Så han är på ett sätt en tidig ekumen. Pietismen, det är en bild, jag ska berätta vad som är på bilden. Det är ett människohjärta där. Och pietismen betonar ju omvändelsen och pånyttfödelsen på ett speciellt sätt. Och är intresserade för vad som sker i hjärtat, vad som sker i människans själ. Vad händer runt omvändelsen? Hur funkar det? Liksom? Hur kan man beskriva omvändelsen? Hur kan man beskriva pånyttfödelsen? Pietismen innehåller också varningar för det världsliga. Och betonar den lilla gruppen väckta som samlas. Och det här påverkar Rosenius också. Men då kan man komplettera det hela med en sak som Torsten Nilsson inte tog med. Med att han är ju faktiskt påverkad också utav metodism, Rosenius. Vad kännetecknade metodismen? Jo, det var det man kallar för fria verksamhetsformer. Det fanns i viss mån i pietismen, men metodismen hade gjort mer utav det. Metodismen hade också en bibelcentrering i utläggningen, som finns hos andra också, men på ett speciellt sätt så var det någonting som så en bibelutläggande predikan var väldigt typiskt metodism. Och helgelseivern, som i och för sig finns i pietismen också. Men det här har lite speciell infärgning i metodismen. Och man kan nog säga att det finns stråk av det här hos Rosenius också. Och allt det här körde Rosenius ihop med en mixerstav till en enda ny maträtt, höll jag på att säga. Som skapar en förhållandevis självständig teologi. Och som kom att infärga den här stora folkväckelsen i Sverige. Och spreds till Norge och Danmark. Och vissa delar av Finland också påverkades av det här. Och den rosenianska väckelsen spreds till USA genom utvandrare. USA och ut över världen till missionsländer. Genom de missionsarbeten som de här rosenianska missionsrörelserna kom att bedriva. Ja. Så Rosenius han påverkade mycket och gör det till sitt eget och påverkar väldigt många andra. Och nu tänkte jag att ni alldeles strax ska få prata med varandra, men jag ska bara introducera lite grann först. Det jag tänkte ni skulle få prata om. När man har funderat på hur kunde det bli en sån här jättestor väckelse på 1800-talet? Varför? Ja, då har man pekat på ett antal faktorer som man tänker sig bäddade för det hela. En faktor, det var att det fanns en oro ibland breda folklager i samhället. För nu fanns ett begynnande uppbrott från gammal samhällsordning. Alltså det gamla samhället höll på att bryta sönder. För vi hade en industrialisering som sakta men säkert tog fart. Vi hade en urbanisering. Alltså folk flyttade in mot städer. Och vi hade utvandring. Och vi hade i samhällsklimatet också en ny fokusering på individen. Och vi hade sociala problem i samhället med hembränneri och dryckenskap. Så det fanns samhällsfaktorer som gjorde att livet var inte säkert. Men det fanns också faktorer som hade med kyrkan att göra. Det fanns i Sveriges folk en grundläggande kunskap och en vokabulär. Alltså man kunde de andliga orden. Och hade viss referens till dem. Så att man fattade lite grann av vad man sa i alla fall. När man använde de här andliga orden. Varför hade man det? Jo, man hade ju en kyrkogångsplikt. Och man hade husförhör. Och dessutom var det ju kyrkan som stod all grundläggande utbildning i landet. Kyrkan drev skolan. Tänk, och idag får vi inte ens sjunga en psalm vid en skolavslutning nästan. Kyrkan drev skolan. Och sen fanns också de här lokala väckelserna som den här uppe i Pitetrakten i början av 1800-talet som jag berättade om. Olika typer av väckelser. De var pietistiska en del var lite mer hernutiska, en del var lite mer lutherläseri inriktade. Och det fanns andra typer av väckelser också. Och det hade också luckrat upp jorden och förberett för en större väckelse. Och nu tänkte jag att ni ska få vända mot varandra bara så ni slipper höra mig en liten stund. Och ni kan ju, om ni vill, sträcka på er. Men ni får några minuter. Sen kommer jag att ta ordet igen och fortsätta en stund till. Men ni får några minuter att reflektera med varandra. Vad finns för saker som bäddar för väckelse idag? Och vad finns för hinder för väckelse idag? Så varsågoda och vänd er mot varandra. Och känner ni inte de som sitter bredvid så är det läge att skaka hand och säga hej. Så fortsätter vi igen om 5 minuter ungefär. De här faktorerna som har med oro i samhället att göra, de har vi kvar. Faktorn som handlar om att det finns kunskap bland folket, den faktorn är borta. Så att det finns saker som är lika och det finns saker som skiljer. Och det är klart, den här bristen på kunskap som finns hos människor gör att vägen många gånger idag är längre. Men de här faktorerna i sig skapar ju inte väckelse. Och jag tänkte nu använda lite tid för att lyfta fram fem stycken saker som jag tycker mig se hos Rosenius och i den rosenianska väckelsen, som jag tycker utmanar oss idag och som jag tänker utmanar mig personligen också. Så fem stycken lärdomar för vår tid som jag tänker mig kan, om de får leva hos mig, hos oss, var och en och i våra sammanhang, ja, då tänker man att det är saker som ändå främjar möjligheten att det blir andlig rörelse också idag. En sak är den egna erfarenheten. Ja, där dök upp en kille med som ser lite nedslagen ut, eller hur? Alltså om man tittar på de här väckelserna, också den rosenianska väckelsen, så kan man se att i nästan alla väckelser så har det funnits nyckelpersoner som med extra stor känslighet har brottats med samtidens frågor och gjort det med bäring på gudsrelationen. Så man har liksom inte bara brottats med frågorna, för det kan vi nog alla göra, mer eller mindre medvetet, men också gjort det med bäring på Gud. Och de har inte nöjt med de här kanske lättillgängliga svaren som samtidens kyrkor har erbjudit, utan de har sökt djupare efter mer relevanta svar som kan ha bärighet i samtiden. Luther var en sån. Han var lite känsligare än många andra i sin samtid. Rosenius var en sån. Och man kan titta i andra grenar utav kyrkofamiljen och se samma mönster där. Men som sagt, det räcker ju inte med att vara känslig. Det skapar ingen väckelse i sig. Historien är full av känsliga människor som inte har blivit redskap i väckelser. Men man kan se att de här personerna har varit beredda att satsa och kämpa, komma igenom för att hitta ett svar, för att få Guds relationen att fungera i relation till de frågor som man har. Och Rosenius, han upptäckte ju att det här klarar jag inte själv. Jag klarar inte själv att finna svaren, att rätta upp mitt liv. Och jag tänker mig att vi behöver också våga ta de brottningarna där det är jobbigt. Och där vi, för att det är där vi kan verkligen upptäcka på djupet att jag klarar inte det här själv. Jag är beroende av Gud. Och förtar man den brottningen, då får man chans att lära känna både sig själv och Gud på ett mycket djupare sätt. Så Rosenius, han brottades med frågor om Guds existens, om Bibelns tillförlitlighet, hur man skulle hantera alla de krav som låg på människor utifrån den typen av, hur ska jag uttrycka det, pietistiska arv som ändå någonstans låg och bubblade där. Hur man skulle kunna förstå att Gud verkade trots allt som såg mörkt ut. Och han kämpade med sitt tungsinne och mörker återkommande perioder under sitt liv. Han brottades med sitt känsliga samvete och sitt ärlighetskrav och sin bräckliga hälsa. Och han hade inte heller någon lyckad studiekarriär att falla tillbaka på. Alltså kort sagt, Rosenius eget CV, meritlista, man tittar på sådana saker, den var inte lång. Och det kanske är så att våra meritlistor är en av de största hindren vi har. Det är inget fel att ha meritlister, men de kan väldigt lätt få fel plats i våra liv. När Scott tvingades lämna Sverige 1842 så skrev Rosenius ett brev till honom som illustrerar vilken kamp han hade att utkämpa. Och han skriver så här då, han skriver om sig själv i tredje person. Men om vi nu måste räkna med att du för alltid har tagits ifrån oss, alltså det är brev till Scott då. Vad ska då bli av Rosenius? Detta är en fråga som många nu gör. Och vad tänker jag därvid? Jag blir ofta under outsägliga kval alldeles vanmäktig. När jag genast vill se vad jag kan få till sysselsättning och uppehälle. Ty jag ser ofta därvid intet annat än egen vanmakt och andras liknöjdhet om min tjänst. Men därvid är då min tröst. Är det sant allt vad vi tror och bekänna om vår Gud, så har han redan utmätt både arbetsfältet och brödet. Och därvid blir jag lugn och stilla. Så det här brevet, det illustrerar kampen som han kämpar med egen otillräcklighet, som han vågar se i ögonen. Som driver honom till Gud. Och Gud blir hans förtröstan, inte hans egen förträfflighet. Och vi har väldigt många jagstärkande kurer i vår tid. Och vi kan nog behöva dem. Men vårt eget jag blir väldigt lätt vår egen Gud. Alltså Rosenius, han drivs till Gud. Och det betyder att nåden blir livsviktig för honom. Och varje gång han predikar eller skriver, så skriver han till sig själv också. Och det gör det äkta. Och vad behöver vi i vår tid? Jo, äkta kristendom. Människor är väldigt känsliga för oss som är äkta och inte äkta. Så äktheten, det är någonting som är centralt. Jag kommer uppifrån Norrbotten ursprungligen, en by utanför Arvidsjaur, och där hade min pappa, ja det finns nog kvar lite fisk där än, men planterat fisk i några kärnar högt uppe på ett berg, ja, nästan ett lågfjäll skulle man kunna säga det berget är. Det är inga träd på toppen av berget, och det är kallt det då. Ja, och högt uppe på den bergskanten så finns ett par kärnar som min pappa hade planterat fisk i. Och jag gick dit upp till den här kärnan tillsammans med min familj och en annan familj. Och när man ska gå upp till den här kärnan, då är det uppför. Det är lite jobbig terräng. Mycket björk och sånt här som man ska liksom tränga sig igenom. Och man ska över några myrar och man ska över några vattendrag. Ni vet, den där typen av terräng. Och det går inte att gå i shorts. För det finns mygg där. Och de finns hur mycket det än blåser, därför att det är så pass mycket skog man ska igenom. Så vi hade gått upp där en varm solig dag. Och vi hade inte med oss något vatten. För att det går jättebra att dricka de här friska, ja, nästan fjällsjöarna där. Friskt vatten. Så när vi kom fram, då drack jag och vi vuxna drack ur vattnet i kärnan där. Men mina barn ville inte dricka vattnet. Varför? Jo, där hade fiskar simmat och bajsat. Och grodor och alla möjliga äckliga insekter. Så de hade någon slags bild av att man drack det där äckliga vattnet, då skulle man må dåligt. Kanske rent av falla död ner. Jag vet inte vilka bilder de hade av det här. De vägrade i alla fall dricka vatten. Och det var det enda vatten som fanns till buds. Men vi drack. För att vi visste att man blev inte så påverkad av det här vattnet. Illa påverkad. Det var ett gott vatten. Friskt, kallt, gott vatten. Och när så småningom när mina barn såg att det där vattnet, det gick ju faktiskt att dricka. Och man mådde bra av det. Då vågade de testa. Och Och jag tänker mig att det kanske är så många svenskar idag ser på kristna tron att det är ett gammalt unket vatten som inte är friskt att dricka. Och det kanske är så, den bilden som vi själva har ibland också av det. Att det är någonting som vi inte riktigt dricker ur. Men det måste få vara så att nåden är viktig för oss. Att budskapet är viktigt för oss. Att vi själva dricker ur den källan. Annars blir det ingen trovärdighet i det. Ja, omvändelse. Det var ett budskap som predikades. Omvändelse var någonting som Karl Olov själv levde i. Den dagliga omvändelsen. När Luther spikade upp sina 95 teser, det som satte igång reformationen. Den första tesen handlar om omvändelse. Så omvändelsens budskap, den dagliga omvändelsen, att vända från sitt eget och vända till Gud. Det är någonting som vi behöver. Ja, det här tror jag kan främja väckelse därför att det illustrerar att den som får nåden att få vara med för andra människor i tro har ofta en djup erfarenhet av att vad det är att vara en utsatt människa som inte klarar av att få ihop det. Och det kopplas då till en erfarenhet av att Gud faktiskt ser och bryter in och griper in. Och den som har fått få leva i det här kommer att vara ett trovärdigt vittne. Så det behövs en personlig erfarenhet. Det behövs en personlig erfarenhet. Och det här har vi ibland lite rädda för idag. Därför att vi vill inte skapa mönster som människor liksom måste uppleva. Och det ska vi inte göra. Men, och erfarenheterna kan se väldigt olika ut. Men vi behöver erfarenheten av Gud som griper in i våra liv. Rosenius framställning. Han berättar inte så mycket om sig själv. Han gör det någon gång i sina utläggningar. Men det finns där ändå som en resonansbotten i hans liv. I hans predikande och i hans delande av evangelium, i hans skrivande. En andra sak som jag tänker mig vi kan lära oss. Och det står där och synden framställs så att man känner igen sig. Ja, Rosenius var jätteduktig på att predika om synden. Han var expert på synd. Och det låter ju lite fel, höll jag på att säga. Men vad gör han? Jo, han kör inte schabloner. Rosenius körde inte schabloner. Man läser till exempel boken Syndens dagliga plåga. Eller ja, det finns andra artiklar också. Så kan man se hur han beskriver syndens mekanismer på sånt sätt som gör att man känner igen sig som läsare. Han beskriver de här inre processerna, hur man går så lätt fel, steg för steg och trastar till det för sig. Hur man landar i en felaktig attityd och blir tron får fel plats eller får fel innehåll och hur synden får ta över. Så att hos Rosenius så finns en djup medkänsla med människan och en djup synda kännedom kan man säga. Och den hämtar han från Bibelns beskrivningar av synden. Och han hämtar här från de många själavårdskontakter han har haft förstås. Och från sitt eget liv och från sin egen brottning. Och det här att beskriva syndens mekanismer på ett nära sätt. Ja, det är en pietistisk tradition. För pietismen funderade mycket över hur ser det ut i hjärtat och vad händer i hjärtat. Jag tror att vi idag pratar lite för lite om synden. Och när vi gör det så gör vi på sånt schablonmässigt sätt att man inte känner igen sig eller bara blir förolämpad. Ja, men så är det inte med mig. Nej, det där stämmer inte. Nu överdriver du. Eller det där var att stämpla. Och det är klart, det märker vi av oss och så blir vi väldigt försiktiga. Men vad gör vi då? Jo, vi tar bort diagnosen. Vi tar bort diagnosen. Och då blir inte botemedlet lika intressant. Så Rosenius kombinerar det här med att förkunna det vi ska komma in mer på nästa punkt. Kom som du är. Han beskriver inte synden för att vi inte får komma, utan just därför att vi får komma som vi är. Ett exempel kan vara Rosenius utläggning av första budet i en artikel från Pietisten 1857. I den här artikeln så beskriver han avgudarna pengar, lärdom, njutning och människodyrkan. Men han gör det inte bara genom att svepande nämna dem så här, som jag nu kommer att göra. Jag kommer att göra alla fel som jag menar att man inte ska göra just nu här. Men vad gör han? Jo, han fördjupar den här analysen. Han fördjupar beskrivningen. Och beskriver vad det innebär när de här sakerna är våra avgudar. Och sen så skrapar han på ytan ytterligare och kommer ännu djupare och säger att avguden bakom allt det här, det är vårt eget jag. Det är vår självförgudning. Det är det som är problemet egentligen. Att vi själva vill vara våra egna gudar. Ja, egentligen han är tillbaka till syndafallet. Det första syndafallet. Och när man läser det här så dras man med i en allt djupare diagnos. Ja, det där stämmer. Det där stämmer med mig också, kan jag som läsare på 2000-talet se. Det där stämmer. Ja, det där var träffande. Usch, så jobbigt, men så sant. Och så står man där med sin skuld inför Gud. Den vi ändå bär på. Det handlar inte om att hitta på några sanningar här, utan att visa på det som är sant om oss. Så hur, om vi nu ska tala teologiskt, så handlar det här om att han driver lagen, alltså Guds krav. Men hur gör han det? Jo, han gör det diagnostiskt så att man känner igen sig. Han gör det inte stämplande så att man får taggarna utåt och hamnar i någon slags försvar, utan så att man känner igen sig. Och finns det något skönare än att bli igenkänd där det är jobbigt och svårt? Ja, det finns en tröskel runt det alltid förstås. Men att någon ser hur jag har det och förstår vad jag brottas med. Det är ju fantastiskt. Det finns ju närhet i det. Och det är det som Rosenius och de här predikanterna i den här väckelsen var så oerhört duktiga på. Att inte schablonisera synden och det som är fel, utan gå under ytan så att man kände igen sig. Och då hamnar man inte på samma sätt i försvar mot det som sägs. Och det här, det bäddar för nästa. Ja, just det. Det blir en spegel. Lagen blir en spegel som avslöjar mig. Lagen avslöjar att vad som finns i människan själv. Sen har vi den tredje sak, och det är att han öser evangelium. Kristi verk på korset över människan. Så när människan genom lagen, genom att man har förstått att det finns något problem hos mig, när människan förts dit, ja, då öser Rosenius evangelium över människan. Och här är Rosenius, han är ganska mild i när han uttrycker kritik mot olika rörelser och saker. Men han skräder inte orden när han uttrycker sin kritik mot nådens ordningar. Alltså nådens ordning, det var någonting som hade utvecklats genom någon slags samarbete kan man säga mellan luthersk ortodoxi och pietism. Och då tänkte man sig att det fanns ett antal steg som en människa behövde genomgå för att bli en riktig kristen. Så nu ska ni få höra en variant av de här. Och då förstår ni att det är mycket att hålla rätt på. Kallelse, första steget. Väckelse, det var andra steget. Upplysning, tredje. Fjärde är omvändelse. Sjätte är nyfödelse. Sjunde steget är rättfärdiggörelse. Åttonde steget är helgelse. Och nionde steget är saligheten hos Gud. Nio steg för en människa att genomgå. Det nionde steget är någonting som inträffar i dödsögonblicket för en kristne. Men Rosenius, han tycker att det där är att göra det komplicerat. Han skriver mycket om att det är skillnad mellan att vara en träl och ett barn. En träl fokuserar på sin egen andlighet, sin egen fromhet, sina egna gärningar och tittar så jättemycket på kännetecknen i ens eget liv om man är en sann kristen och att man har nått rätt nivå. Ett barn vet att jag är barn hos Gud genom Jesus Kristus. Och Kristus är min enda tröst. Och därför kan barnet vara en fri varelse, en fri människa. Så Rosenius, han betonar att det handlar om Jesus. Gör inte det här mer komplicerat. Har du förstått ditt behov, ja, då är Jesus svaret. Så han öser. Så ställer evangelium. Han talar mycket hellre om nåden i Guds hjärta och kom som du är än om nådens ordning. Ja, egentligen han har en kort version av nådens ordning. Egentligen en tvåstegsmodell. Vi behöver se synden och sen får vi förstå evangelium. Men komplicerar inte mer än så. Och i många hem i den här rosenianska väckelsen så har det funnits betraktelser för varje dag. Alltså olika varianter av samlingar där man har låtit Rosenius, utdrag ur Rosenius skrifter bli till dagliga betraktelser. Och jag vet ju hur kristna människor, äldre kristna människor i min hemby kunde säga varandra när de hörde hur det var med någon annan. Ja, men läs den 31 mars. Och 27 augusti, där har vi ett annat råd. Ja. För att då var det ett tilltal av evangelium som passade kanske just den nöd man befann sig i. Så ös evangelium över varandra. Och låt oss få bada i evangelium och Guds nåd. Ja, Karl-Erik Salberg som ni säkert känner till som har arbetat i Sankta Klara kyrka, han har sagt någonting som är ganska bra att ta med sig. Kristus är inte i vägen, Kristus är vägen. Det finns så mycket kristendom i vår tid som där Kristus verkar vara i vägen. Och då kommer inget evangelium fram. Jag läste häromåret en intressant bok som heter Excellence in Preaching, Learning from the Best. Det är en engelsk teolog som då har försökt göra en lista på 12 oerhört inflytelserika predikanter som finns idag i den engelskspråkiga världen. Och så analyserar han någon eller ett par predikningar av de var och en i den här boken. Och en slutsats man drar, det är att make much of Jesus Christ. Gör mycket av Jesus Kristus. Det är en gemensamt drag för alla de här 12 predikanterna som påverkar oerhört många människor. 12 av de mest inflytelserika predikanterna i den engelskspråkiga världen idag. Och det här handlar om att röra vid själva kärnan i den kristna tron, Jesus Kristus. Det är det som förändrar liv, förvandlar mitt liv, förvandlar ditt liv och kan förvandla vems liv som helst. Det är Jesus det handlar om. Och det är evangelium. Och det behöver vi leva i och ösa över varandra. Så här har vi den kristna trons livsnerv. En fjärde lärdom. Räkna med Kristi verk i oss. Pånyttfödelsen. Så Rosenius, han har faktiskt två dimensioner. Där har vi en människa. Jättefin. Och glad. För den här röda ramen, det är att hon är tillräknad en rättfärdighet i Kristus. När Gud ser på den här människan så ser han Kristus. Därför att det är en yttre rättfärdighet som täcker oss. Men det är inte bara det handlar om. Det har också fötts något i människan. I pånyttfödelsen. Hon har blivit född på nytt. Hennes hjärta har fått någonting. Den helige ande. Gudsavbilden i människan som gick förlorad i syndafallet börjar återskapas. Så det handlar inte bara om en tillräknad rättfärdighet. Det handlar också om en rättfärdighet i människan. Och tillväxten av den rättfärdigheten, det är det vi kallar för helgelse, om ni vill ha terminologin här. Och Rosenius, han talar om båda de här sakerna. Och när han gör det så väljer han ibland att citera Luther, som vanligt. Luthers inledning till Romarbrevet, där skriver Luther så här: men tron är ett gudomligt verk i oss som förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud och dödar den gamle Adam och gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter och har med sig den helige ande. Så Rosenius, han följer här sin lärofader Luther och pratar om både om den tillräknade rättfärdigheten och rättfärdigheten i en människas hjärta. Och det man kan se är att nästan alla väckelser, protestantiska väckelser, alla större protestantiska väckelser, på ett tydligt sätt har både räknat med den här tillräknade rättfärdigheten och rättfärdigheten i hjärtat. Så rättfärdiggörelsen, det är inte bara ett juridiskt förlopp som är liksom är jätteviktigt och grundläggande, men det kan tyckas avlägset. Det är också någonting som förvandlar och förändrar livet. Och har man med en sån teologi, då blir det mycket lättare att få plats för den helige ande och helige andes verk. Så det finns ett förvandlat liv att få ta del av. Och att våga tala om det. Så kommer vi till det som är min femte och sista punkt här. Då ska vi strax sjunga en psalm och sen ska jag säga någonting till. Så vi går in mot landning. Men så nu spänn fast säkerhetsbältena, som de säger i flygplanen. För nu kommer vi till kanske det som är på ett vis svårast i vår tid. Men jag tänker mig att det är lika nödvändigt i vår tid som på 1800-talet. Anfäktelsen. Guds sätt att handla med sina egna barn. Ja, nu ska jag göra en liten repetition här. Ni kommer ihåg kanske att Rosenius var djupt kritisk mot de här utvecklade nådens ordningar som mönster för människans andliga resa. Samtidigt så har jag sagt då att det finns en slags grundläggande miniversion av nådens ordning hos Rosenius. Och där följer han då sin lärofader Luther. Och det är att vi behöver mista tron på vår egen förträfflighet, på vår egen förmåga i frälsningsfrågan, för att evangelium ska bli viktig. Den som vill bli rättfärdig måste först bli en syndare. Ja, det är ett Luther-citat som Rosenius gärna använder. Men just den här då, att det ändå finns en slags nådens ordning i miniversion, det gör ju att vi har i vår tradition ställt frågan till varandra om man har kommit igenom till en levande tro ordentligt. Om man har haft den rätta nöden i hjärtat som gör att man kan förtrösta på nåden på rätt sätt. Bär man trons kännetecken? Ja, det är frågor som har ställts i vår tradition. Och det är naturligt. Om man då har en teologi som också säger att det händer någonting i hjärtat, ja, men då är det fullt legitimt att fråga efter trons kännetecken som någon slags indicier på om man har kommit igenom eller inte. Men det här som Rosenius blir lite intressant, extra intressant tycker jag. Därför att när han ställs inför de här frågorna, han säger att vi ska titta efter trons kännetecken. Det uppmanar han oss till. Det skriver han artiklar om. Men när han då ska behandla frågan om jag inte finner de här trons kännetecknen ordentligt, för så kan det ju mycket lätt vara, och jag ställer mig frågan, är jag en kristen? Vad gör Rosenius då? Ja, då säger han, det beror inte på dig om du är kristen. Det beror på Kristus. Du kan inte göra dig själv kristen. Kristus gör dig kristen. Det Kristus har gjort är en gång för alla. Så han hänvisar alltså till det objektivt givna. Han hänvisar till dopet. Han hänvisar till det Kristus har gjort på korset. Så den här frågan efter kännetecknen, det blir så att säga ytterligare en sak som får driva till Kristus i Rosenius teologi. Så anfäktelsen, som egentligen handlar om allt det svåra i livet, vad gör den? Jo, den är till för att driva oss till Kristus. Titta, där har vi hjärtat, det som ska hända i människan. Och sen när vi inte ser det och får frågor, ja, då ska vi se på korset. Det är både Luthers och Rosenius predikan i det här fallet. Så när Rosenius förkunnar, så säger han egentligen att livets dimridåer, allt det besvärliga livet, vad är det? Jo, det är Guds arbetsredskap för att driva mig till Kristus. Så det svåra jag och du möter, vad är det? Det är Guds kallelse in i Kristi famn. Så allt lidande, vartenda gram av lidande, om det nu går att mäta i gram, det är saker som läggs på oss för att vi ska drivas till Kristus. Och vi ska ta och sjunga psalm 572 här alldeles strax. För det tycker jag är den allra bästa sammanfattningen utav Rosenius anfäktelseteologi. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala. Glömmer du alldeles bort vad du har? Hur bidrar det här till att främja väckelse? Att främja att människor kommer till tro? Jo, anfäktelsens teologi betyder att det här blir någonting som omfattar hela livet. Och allt som händer har med Gud att göra. Och det är en viktig faktor om vi då tänker också att väckelse innebär att människors liv ska förvandlas. Människors liv ska fogas in i Guds verk och Guds plan. Ja, då måste ju hela livet få rymmas där. Också det svåra. Teologier som inte rymmer hela livet är i längden inte hållbara. Och en annan faktor runt det här, det är att att teologier som har ett tilltal i människors lidande har en speciell förmåga att bidra till andlig växt. Och andlig växt och mognad är en viktig faktor i väckelser. Det gör att den inte blir skör utan bärs av många. Det blir många barnmorskor som kan bistå vid nyfödelsens ögonblick. Många andliga fäder och mödrar som kan vägleda den nyfödde. Alltså det, ett annat ord för det här, det är allmänna prästadömet i praktiken. Och lekmannaskap värt namnet. Och det tycks vara så lite paradoxalt att lidande och andlig växt har ett mycket starkt samband. Jag vet inte om ni känner till den amerikanske förkunnaren John Ortberg som har skrivit flera böcker som har översatts till svenska. Librisförlaget har gett ut dem. Han berättar i en artikel, han skrev i en tidning om en stor amerikansk enkätundersökning som han deltog i. Där kristna fick svara på vad som hade gjort att de hade vuxit andligt. Och de som deltog i undersökningen fick då ta del av svaren efteråt, det är sammanställningen efteråt. Och då visade sig att det vanligaste svaret, vad har gjort att de vuxit andligt? Det var inte att de hade fått undervisning i kyrkan, även om det var viktigt. Det var inte att de hade läst teologisk litteratur, även om det är viktigt, tycker jag. Det var inte att de hade starka erfarenheter av lovprisning och lovsång, även om det kan vara viktigt i många människors liv. Det var inte heller att de hade hittat meningsfulla platser att tjäna på som hade varit det mest betydelsefulla. Det var lidande. När de hade drabbats av lidande och det hade funnits mat, andlig mat i relation till det lidandet, då hade de vuxit. Så därför just den här typen av, vad ska vi kalla det, lite tvärsom teologi. Det här är ju inte framgångsteologi. Det här är ju, höll på att säga, en slags undergångsteologi nästan. Ger andlig växt därför att det berör det svåra i vårt liv. Och det handlar, lida i sig är ju inte effektivt, höll jag på att säga. Utan det handlar om när det kopplas ihop med trons centrum. Alltså, en term för det här är ju korsets teologi. Rosenius pratar om Guds underlighet. Att Gud är underlig, Kristus den underlige. Så anfäktelsens teologi för samman det svåra med trons centrum. Så jag ska se om det går att få fram nästa bild där. Ja, det just det var den. Det är en teologi för hela livet, anfäktelsens teologi. Det är en teologi för andlig växt, för att det för samman det svåra i livet med trons centrum, för dig utgiven. Det brutna brödet som vi får ta emot. Så det är fem stycken punkter här. Och kan det här ha betydelse idag? Ja, då tänker jag åter en gång, allra sist då, gå till Sankta Klara kyrka. Och lite erfarenheter därifrån. Det är ju ett rikt diakonalt arbete man bedriver där många kommit till tro under senare år. Och det man kan se när man pratar med människor som har kommit till tro där, det är att det oftast inte är syndanöd som har gjort att de har kommit till tro först. Och det är något att lära av det också. Vägen är längre. Många gånger så har de mött en kärleksomfamning. De har mött Guds vidrörande. Det kan vara en karismatisk upplevelse. Det kan vara att de har fått förbön som har tagit tag i dem. Och det här lever den nyomvände som kommer direkt från gatan högt på ett tag. som de många gånger kanske har en bakgrund i missbruk, misär, eller annan misär. Men ni vet hur det är med upplevelser. Efter ett tag så känns de inte längre. Och då dyker vardagen upp. Och återfall och syndafall och allt som var så lätt i början börjar gå tungt. Och vad bjuder man på då? Jo, då säger de i Sankta Klara. Då har vi dem i vår lärjungaskola. Och vad går vi igenom där? Jo, där går vi igenom rosiniansk teologi. Där går vi igenom en förkunnelse om korset. Om Kristi försoning. Den fullbordade frälsningen som ligger utanför våra känslor. Som ligger bortom våra misslyckanden. Vi gör oss inte själva kristna. Kristus har gjort allt för oss. Och det skapar då i förlängningen något att leva på som förvandlar livet. Mycket mer än den där första känslokicken. Så det tycks idag som att man kanske behöver en känslokick i början. Men då är det viktigt att det kommer något annat efteråt. Som bär mycket längre bortom alla känslor. Och det är den här traditionen som vi har förmånen att få stå med i och leva i. Och syftet med denna förmiddag var att helt enkelt påminna oss denna tradition. Och påminna oss om fem saker som vi kan bära med oss in i vår tid. Låt oss be till sist där. Ja, Kristus. Tack för att du har gjort allt för oss. Och tack för att du också bor i våra hjärtan och vill förvandla våra liv. Ja, Herre, du ser hur många människor i vårt land som lever utan att känna dig. Herre, du ser hur mycket nöd som finns under ytan. Ofta medveten, men ibland omedveten. För man har inte sett vad man kan ha, vad man kan få i dig, Herre. Herre, rör vid oss och rör i våra sammanhang så att du blir nära, du blir viktig. Och Herre, kom med din helige ande och ge oss vägar att nå ut med evangelium till andra. I Jesu namn. Amen.